var ju den lilla boken som startade hela den här diskussionen som blev kring ordet hen. Mm. Då var ju folk svinsura. Mm. Jättearg.
Men hej, den är du ju. Välkommen in till mig. Nu har ju du satt på podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd. I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Hej kära lyssnare och välkommen till det här avsnittet. Här kommer ni att få träffa Kristina Henkel som är bland annat pedagog, föreläsare, författare och jobbar på förlaget Olika som jag upptäckte för några år sedan. Vi älskar att läsa böcker här i familjen och vi älskar att läsa bra böcker som alla tycker är kul. Om det är sådana här böcker som barnen, särskilt när de är små, vill läsa om och om igen så krävs det ju att de är roliga och helt fantastiska även för oss vuxna. Och det är ganska få böcker som är så tycker jag. Och i jakt på det så började jag leta efter bra bokförlag och framförallt bra bokprenumerationer till våran yngsta. Och hittade det då i Olika förlag. Kristina och jag hade ett jättefantastiskt och trevligt varmt samtal där hon berättar lite om hur hon ser på det här med barnlitteratur och samhällsfrågor i stort. Och efter det här samtalet så sprang jag såklart och köpte en massa nya böcker, framförallt då jag fick veta att det faktiskt finns en del böcker till äldre barn. Ni kommer komma in lite mitt i vårt samtal därför att jag var så ivrig med att komma igång med vårt samtal så vi började bara spela in och jag glömde att säga hej och välkommen. Men jag gör det nu. Jag presenterar Kristina Henkel och säger hej och välkommen Kristina. Berätta hur det kom sig att du kom in i Olika förlag.
Du var ute och föreläste om...
Ja, precis. Jag är om jämställdhet i liksom förskolan och skolan och hur vi kan arbeta med bemötande av barn och unga för att ge dem fler möjligheter. Liksom.
Mm. På ett tidigt stadium.
Ja.
Så... Inte komma in så här högstadiet, gymnasiet. När...
Nej, och inte heller komma in när det liksom har gått så långt som till sexuella trakasserier och övergrepp. Utan se så här, men hur kan vi lägga en grund här där vi liksom ser varandra som att vi är lika mycket värda. Och den biten och på något vis skapa den här respekten. Men också jättemycket att både förskolan och skolan ska vara tryggt för alla barn.
Mm.
Att du ska liksom inte bli retad för att du har fula byxor eller fel frisyr. Utan där ska vi vuxna liksom använda vår vuxenmakt och täcka upp och vara de här viktiga ledarna. Liksom. Och sen så träffade jag Marie Tomischik som hade startat Olika barnboksförlag. Och hon startade Olika för att hon ville ge barn fler förebilder i böckerna. Hon tyckte att det var väldigt stereotypt när hon läste med sina egna barn. Att det var, ja men dels att det var de flesta personer hade vit hudton liksom. Och att de flesta familjer var så mamma, pappa, barn.
Mm.
Och hon kände så här, men hallå, det är jättemånga barn vars familj ser ut på ett helt annat sätt. De kanske har två mammor, de kanske bor så här varannan vecka. Vad är alla de här berättelserna?
Mm.
Och då startade hon Olika förlag som har gett ut, jag tror att ungefär 150 olika barnböcker.
Mm.
Allt ifrån pekböcker till liksom lätt att läsa och fantasy. Och då så träffades vi och började snacka om det här. Liksom, att hur kommer det sig att folk säger att de vill göra jämställdhet? Alla vill och tycker att det är viktigt, så händer det så himla lite.
Mm.
Och då började vi prata om, så tänk om vi skulle kunna göra en kokbok. Mm. Så här, som en receptbok. Mm. Liksom, så här, men jag vill bemöta barn jämställt. Hur ska jag göra? Mm. Och så skrev vi boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.
Mm.
Som vi har försökt verkligen att det ska vara så här, men som så här tips. Liksom. Så här, men min son vill ha klänning på sig. Mm. Hur ska jag bemöta det här?
Mm.
Vad ska jag göra? Och då vill vi att det ska vara så här enkelt. Ja, men du kan göra så här, heja på honom och säga så här, fantastiskt, du får ha på dig vad du vill.
Mm.
Prata med pedagogerna på förskolan, säg så här och så här. Om någon säger något taskigt så gör så här.
Mm.
Och att det liksom ska vara enkelt att förändra. Mm. Just för att vi vill bygga vidare på det här att de allra flesta människor vill faktiskt ge barn mycket möjligheter och ett stort handlingsutrymme så att de ska liksom få bli de här stjärnorna som de egentligen är.
Mm. Det hände, tror jag, två gånger när min äldsta gick på förskolan. Att, först hade han på sig så här flamenco-skor med så här klack, för hans fasta är flamenco-dansös.
Mm.
Och så var jag i Barcelona och så köpte jag hem såna här röda klack-flamenco-skor till honom när han var typ 3. Ja. Och han var skitmallig över dem där, så ja, hade han med sig dem till förskolan. Och sen så bara, men varför har du tjejskor?
Ja.
Och då svarade han bara, det är inte tjejskor, det är dansskor.
Ja, ja.
Av sig själv, jag bara, just det.
Ja. Och jag tänker, det är det som är så häftigt med barn. För barn är ju, alltså de är ju så öppna som vi vuxna tillåter dem att vara. Och det är ju en jättekraft i det där. Och jag tänker liksom, när barn kommer, de har ju den här kraften. Och sen så stöter de på samhällets normer, samhällets stereotyper som bara krymper dem. De blir såhär, så här ska det inte vara. För egentligen så tänker jag, det är ju så där självklart, men det här är dansskor. Det här är en danskjol, det här är för alla. Ja, självklart. Och sen kommer vi vuxna eller andra barn och stoppar upp. Och jag tänker att det där är liksom, vi kallar det för att vi liksom inkluderar genom att normalisera. Att allt det här är liksom, det är självklarheter.
Mm.
Och det pågår som en kuliss i våra berättelser.
Mm.
Som om vi har en bok som gestaltar en kille som tycker om att ha klänning, så är aldrig konflikten om det. Utan det är liksom i bakgrunden och så handlar boken liksom om hur jag bråkar med sitt syskon för att båda vill ha samma sak. Och det där är så himla, himla viktigt, för att då blir det, dels så blir det på barns nivå och det blir inte heller det här tillrättalagda pedagogiska, att det är visst okej att ha klänning. Mm, för hamnar vi i det där, att det är visst okej att ha klänning, då är vi där och pekar ut det som ett problem.
Mm.
Så, och det tänker jag också är en jätte, liksom, styrka att kunna presentera det här på ett självklart sätt. Men där kan man ju se, jag tänker om man öppnar en sån här dagstidning, liksom, vilka som syns på bild. Det är så himla, himla snett.
I vilka böcker har en tjej huvudrollen? I vilka böcker har en tjej ens en biroll som är lite aktiv och pratar eller kommer med förslag? Liksom? Och för mig som kvinna, och framförallt som kvinna med 2 söner, känner jag att så här, det är ju sjukt illa att det är liksom så i barnböcker. Ja.
Det är jätteilla och där, vi tänker mycket att vi så här fyller upp bokhyllan med allt det som vi tycker saknas. Och det är väldigt, väldigt mycket saker som saknas, liksom, som man behöver plocka i. Men jag tänker också kring de här bilderna av hur du ska vara som förälder. För det jobbar vi också jättemycket med, att gestalta olika familjer. Att det är jättemånga föräldrar som får den här känslan, men jag vill inte vara en sån här stereotyp pappa. Hur ska jag vara då?
Mm.
Fokus är liksom på barnet som har en förälder som inte vill kamma håret. Han vill inte kamma håret innan han går på jobbet. Och då säger Tesla så här, men du kan få alla hårspännen. Och pappan bara, ah, men okej. Och så går han liksom till jobbet sen med alla liksom, de där glitterhårspännena.
Mm.
Och det är också väldigt mycket så här kärlek i den berättelsen. Och också, jag tänker, lek med den här maktrelationen liksom, som alltid finns mellan barn och förälder.
Mm. Ja, alltså det jag har lagt märke till då, såklart, eftersom jag lever i en väldigt heteronormativ relation och har gjort det med båda mina barns pappor, så har jag ju tänkt på att det är ju oftare som pappan är den aktiva föräldern om det finns en sån i era böcker, vilket jag uppskattar. Alltså den som är närvarande och liksom närvarande och där, och den som man liksom så här, jag menar, förut innan de här böckerna så fanns det en, och det var ju Alfons pappa liksom. Men annars så är det ju alltid mamman som har som uppfostrar, som tvättar, som lagar mat, som fixar och donar, som är aktiv och närvarande liksom i boken eller i böckerna.
Och där tänker jag, man tittar på liksom, men jag tänker bara så statistiskt, så här, uttag av föräldraledighet, så ser vi ju fortfarande det här jätteglappet. Att så här, nej, pappor är inte den närvarande, omhändertagande föräldern i lika stor utsträckning som mammor. Så där är ju ett jättemedvetet val vi har att i våra böcker så är det pappan som bakar bullar, mm. som tröstar, som fixar.
Precis.
Och där skulle jag säga att det här, det har ju vi en överrepresentation av. Vi har ju väldigt få mammor som är omhändertagen, för det finns redan så många sådana berättelser. Så det tänker jag också, och det som är spännande där, det är väl också att det som finns, alltså för ett barn så blir det så starkt att här, om det här finns i en bok så är det på riktigt. Jag tänker som vår version av Askungen, där det är Askungen som blir kär i prinsessan. Och de dansar liksom, och Askungen har sin regnbågsfärgade klänning. Och prinsessan har sin fantastiska guldklänning. Och det är liksom, det är en sån stark berättelse. Och då blir det så självklart liksom. Men det är självklart att två tjejer kan älska varandra. Mm. Det är liksom också...
Den har jag faktiskt inte läst.
Nej, du får läsa den. Jättehäftig.
Men jag har verkligen också avskytt alla såna klassiska... Ja. Sådana sagor, ja, just bara därför jag att jag det. Bara...
Vi har gett ut Rödluvan också, Skönheten och odjuret är på väg.
Som vad
vi
kul.
Också. Ja, det är jätteroligt. Ja. Och också den här häftiga så här, styrkan i den där, att det är liksom, ja men det är självklart för det finns i en bok. Så att det är mycket, och det som jag tycker är jättespännande, hur kan vi använda den här makten till att göra någonting väldigt bra?
Ja. Jag tycker att det är jättebra att det görs liksom stora saker som man ser och som man kan ta på. Men jag tror att det som krävs för att faktiskt förändra i grunden, det är ju detaljnivå.
Jag tänker på alla de föräldrar som har haft barn. Jag tänker på det här ordet snippa som dök upp. Liksom.
Bra ord.
Jätteviktigt, och det som är så
häftigt. Så lagom liksom. Jämställt med snopper också. Ja, det är inte så här på någon så här gosdjursnivå, och det är ändå inte på någon vuxen, så här, vuxen territorium, utan det är liksom...
Det är ett barnord som är jätteenkelt, och det är också hur, vilken konflikt det var när ordet kom och hur självklart det är nu.
Ja.
Och sen tänker jag också självklart på ordet hen. Som också skapar jättestor debatt, jättekonflikt. Nu är det helt självklart.
Mm.
Och den där liksom transformeringen som kan gå väldigt, väldigt snabbt, den måste vi se. För jag tror också att det är många som tänker så här, men det måste gå tid, så här, nästa generation kommer bli så här jämställd.
Mm.
Varje generation som växer upp blir mer jämställd. Och sen bara, nej, det funkar inte så, utan det är handling hela tiden som vi gör liksom, när vi pratar med varandra. De här små sakerna som du nämnde, alltså det är liksom, det är jättestor kraft i att ändra sådana saker.
Ja, verkligen. Det är ju inte bara genus och så ni tar upp, utan ni är liksom normkritiska överlag i böcker. Det är ju klass och etnicitet och...
Ja, religion.
Mm.
Det är också olika familjeformer. Kärlek, vi tar upp funktionsvariationer.
Mm.
Barn som har Downs syndrom och sitter i rullstol, och både fysiska och psykiska. Så vi jobbar ju väldigt brett. Och vi brukar prata om att själva normkritiken, det är analysen. Vad är det liksom för normer som återupprepas hela tiden? Och sen pratar vi om normkreativitet, att skapa om liksom. Och då gör vi på samma sätt där, att om vi har en karaktär som sitter i rullstol, så handlar ingenting i berättelsen om hur det är att sitta i rullstol.
Och det kan också vara till och med på bilder ju.
Ja, alltså, ja, vi jobbar jättemycket.
Jag tänker
med det.
På Visst är det Mix, va, som min yngsta älskar.
Ja, ja.
Och där är ju en som sitter i rullstol utan att man överhuvudtaget, teaterchefen tror jag det är, som sitter i rullstol. Så man liksom inte ens, vi pratar inte om det, utan det är bara en person bland många.
Ja, precis. Och också att den personen som sitter i rullstolen ändå får en aktiv roll.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det där är ju, det är ju jätte, jätteviktigt att jobba brett. För det kanske för, om man ser tillbaka i tiden, kanske för 15 år sedan, då jobbade jag liksom med så här, ja men då var det mycket man skulle jobba med jämställdhet och med genus och sånt där. Och sen så ser man ju, alltså jag tänker att när du börjar öppna asken och ser en diskriminering, så då börjar du se annan också. Mm. Liksom att du säger, ja här fanns det diskriminering mellan tjejer och killar. Så oj, här finns det också diskriminering mot personer som har olika funktionsvariationer, eller... Ja, här finns det den här diskrimineringen som beror på att vi har olika hudtoner. Att det är liksom, allting det där hänger ju ihop. Och det är också, man kan säga att det är exakt samma mekanismer som ligger bakom och gör att folk blir utestängda. Jag tänker till exempel så här, arbetsmarknaden, att det är svårt att få jobb om du har ett efternamn som inte är svensklingande och allt det där. Och det börjar ju någonstans.
Mm.
Och det är ju våra... berättelse, alltså i våran kultur. Va? Vi har inte, vi pratar knappt om rasism i Sverige. Nej. Utan vi låtsas om att det är väldigt tolerant.
Mm.
Så där tänker jag också att vi behöver se att vi har kommit så olika långt i de olika diskrimineringsfrågorna. Liksom, där vi har glapp i vissa.
Mm.
Verkligen.
För någon vecka sedan så skulle jag beställa en massa sällskapsspel som vi skulle kunna spela med vår femåring.
Mm.
Och så såg jag Lilja familjen där.
Ja.
Och jag har aldrig spelat det hemma någonsin.
Nej, nej.
Alltså, vi spelade väldigt sällan spel hemma hos oss och vi spelade verkligen inte Lilja familjen. Jag bara, men den kan ju vara lite kul för den känns ju som så här lagom nivå att man ska hålla för en femåring. Man ska hålla reda på fyra olika eller lite så här finns i sjön fast med bilder liksom. Mm. Så jag beställde den.
Ja.
Och så fick jag hem den och bara så här, var nästan tvungen att typ så här bränna upp den.
Ja,
eller så torka mig på händerna.
Ja.
Jag bara, åh, vad är det här?
Ja.
Var kommer den ifrån? Ja. Vilken
sten har jag hittat den? Men vi har faktiskt gjort om den.
Jag vet, jag hittade ju det då. Ja. Då tänkte jag direkt så här, lite entreprenörsköna. Jag bara, det här måste ju gå att göra.
Ja.
På ett bättre sätt. Och jag kan göra det tills typ nästa vecka. Och så började jag så här googla lite. Och så hittade jag såklart. Så här. Och då hade ju vi redan bestämt det här mötet.
Ja.
Jag bara, men gud, det är såklart att de har gjort den.
Ja.
Möjliga familjen.
Möjliga familjen.
Den sjukt bra.
Ja, den är jätterolig att spela också.
Ja.
Verkligen.
Ja, jag har ju inte köpt den än. Men jag ska göra det så ska vi spela den.
Ja, ja, den är jätterolig. Det är roligt, där får du ju plats med allas extra syskon, mammas nya flickvän finns med, det är liksom farmor och farfar, det är alla olika familjer och sen kan man också få extra poäng om man lyckas få över något extra bonussyskon till sin familj.
Det är skitbra, det är också så positiv förstärkning, så här, mer bonus.
Ja, verkligen, alltså, men det är lite så här, ju fler desto bättre. Det är hunden är med och hamstern, alltså det är en väldigt, så, väldigt roligt. Sen är det också en del av spelets regler att om du vill får du gärna fuska och hitta på egna regler.
Ja. Det är ju skitbra. För det kommer ju göras med en femåring.
Det brukar man tycka om väldigt mycket. Jag vet inte hur det ser ut. Den senaste statistiken från kring familjer, då var det nog alltså att en fjärdedel av alla barns familj ser ut på ett annat sätt än det här mamma, pappa, barn, kärnfamiljskonstellationen. Så det är ju ändå en väldigt stor del av alla familjer i Sverige som ser ut på olika sätt.
Jag hörde ett nytt uttryck för flera år sedan som jag känner inte har lyft riktigt. Jag kanske får lobba lite för det.
Ja.
Det är allt som inte är kärnfamilj, stjärnfamiljer.
Ja, stjärnfamilj.
Ja. Det tycker jag inte riktigt att jag har hört så mycket som jag skulle vilja. För jag tyckte det var så himla fint när jag fick höra det.
Det är jättefint, stjärnfamilj, regnbågsfamilj, absolut. Och stjärnfamiljsidén är ju just att barnet är i centrum.
Mm.
Och definierar de som är viktiga i barnets liv är familj. Liksom.
Precis. Och det har ni också en bok om som jag inte heller har läst än. Men som jag kollade in nu.
Ja.
Så här, min familj. Hur...
Ja. Det är en av Olikas första böcker som heter Min familj med Anna-Klara Tidholm. Men sen har vi en helt ny familjebok som heter Familjejakten.
Mm-hmm.
Den är på rim och den kom ut i våras. Och då är det några utomjordingar som får en lapp från jorden. Där på lappen står det så här, vad är en familj för någonting?
Aha.
Och så får de i uppdrag att åka ner till jorden och ta reda på det här.
Oh, wow, den kommer ju min femåring älska. Han älskar också utomjordingar.
Ja, den är så rolig.
SVT's Pax är ju han helt galen i. Så det kommer ju bli perfekt.
Ja, den är jättefin. Och där finns det ju alla möjliga olika familjer, verkligen.
Mm, vad kul.
Ja, jätteroligt. Och jag gillar också den här... Nej, men det blir så här, hur vi kan liksom förändra när någon som frågar en unge, så men varför har inte du någon pappa? Och att man liksom istället får säga så här, men varför har inte du någon pappa? Så här, man kan fråga tillbaka, men varför har inte du två mammor? Du har bara en mamma.
Mm,
att det blir någon slags så här, det som är barnets verklighet är ju helt självklart. Mm. Men jag tror att vi vuxna måste hänga på där så att vi inte hamnar i de här liksom... normerande frågorna utan faktiskt.
Precis.
Och då blir det så här, oj men vad lyxigt, vadå? Har du två mammor? Jag har bara en. Vad kan jag få lova mig? Jag vill också ha en till mamma. Att det blir liksom en sån twist istället. Och det tänker jag att där behövs det verkligen massa fler berättelser.
Precis.
Och jag tror att det där liksom, när barn får välja själv, vem de ska kalla förälder, vem de ska kalla olika saker. Alltså då blir det ju väldigt bra, tänker jag.
Mm.
För det är ju, alltså för barn är det ju att ju fler vuxna desto bättre.
Mm.
Om det funkar bra i relationerna så är det ju alltid så, tänker jag.
Absolut.
Bara liksom tacka och ta emot.
Mm.
Och så.
Mm. Vad har ni fått för liksom reaktion? Och för det känns ju som att även om olika förlag har funnits länge så ja. Har det liksom fått en liten boom nu sista åren. Sådär.
Mm, ja, eller? Alltså jag tänker att vi har fått en såhär, jag tänker såhär föräldraboom.
Mm.
Jag tänker att vi har massor med flator som ska få barn nu. Det är helt fantastiskt.
Ja, just det. Det kanske är mycket via det. Alltså de lagstadgarna som ändrats också.
Ja, det tänker jag verkligen.
Absolut.
Sen har vi det här också nu att singelpersoner har fått rätt att skaffa barn.
Just det.
Vi har ju väldigt så här, nära kontakt med föräldrar.
Mm.
Det är jättefint i sociala medier. Mm. Liksom, vi får jättemycket respons på våra böcker. Mm. Väldigt så här personliga saker. Det är jättemånga som bara äntligen så finns det en berättelse om oss.
Mm.
Många som känner liksom att här är en tjej som har afroår som är uppfinnare bara, och det är mig liksom.
Mm.
Och att det där är liksom så himla viktigt att deras föräldrarnas barn får känna så här, ja, jag är den här personen.
Mm.
Och också har vi fått jättefin respons. Vi har ju som en att vi inte för yngre barn att vi inte liksom pekar ut om det är tjej eller kille, utan det är så här barnet eller så är barnet i huvudperson. Mm. Det är bara barnet liksom. Mm. Och där märker vi också att det är jättemånga barn då som tänker att de är huvudpersonen.
Mm.
Och på samma sätt märker vi om vi använder ordet hen istället för tjej och kille. Då är det också väldigt många barn som sätter sig själv som huvudperson.
Mm.
Och att det är väldigt starkt att få kunna identifiera sig så. Och det är också väldigt spännande genom att vi lämnar det öppet. Så kan fler barn känna så här, men den där, det är mig liksom.
Mm.
Så det tänker jag är ju väldigt häftigt. Jag var jobbade förra sommaren på Pride-festivalen här i Stockholm. Så hade vi tält med böcker. Och då var det folk som kom förbi och bara ropade liksom. Olika, vi älskar er! Och jag kände så, wow! Nej. Och så kom de in liksom och berättade hur mycket den här boken hade betytt för dem.
Mm.
Alla de bara var så, ah, vi var på den här utbildningen, den här, så här metoden som ni hade då. Så jag använde den så mycket, nu använder den varje dag och det här liksom. Det här fantastiska, wow, det här gör skillnad varje dag i människors liv liksom.
Vilken mycket kärlek.
Jättemycket kärlek, otrolig massa kärlek som vi är så tacksamma för och bara... Wow.
Också att ni inte liksom ändå släpper det här klassiska, för det har ju funnits tidigare, så har det funnits barnböcker som har behandlat olika ämnen, till exempel avsked eller ilska eller liksom olika känslor och sådär, och det är ju min femåringsfavorit nu är ju de här, varför är mamman arg, varför är brorsan rädd och varför gråter pappan, va?
Ja. Precis. Vi kallar dem för känslodäckare för att de är dels att det är så, det är spännande ju med de här jättestarka känslorna, men också att det är så här klurigt, att det är inte så att
de sitter och funderar på varför. När min mamma tappade telefonen i toaletten så var hon jättearg. För att hon kunde inte ringa på hela dagen.
Det kanske är någon som har tjatat för mycket på godis.
Ja,
det kan vara det liksom. Det. Ja. Och i de berättelserna har vi också tagit in det här med samtycke till exempel. Som i Varför är brorsan rädd? Där har vi tagit in samtycke, för det är någonting, där har vi ett nytt ord i och med nya lagstiftningen förra året. Att vi fick en samtyckslagstiftning. Och då behöver vi arbeta, hur skapar vi en samtyckeskultur? Alltså det handlar ju inte bara om sexuella relationer, utan det handlar om alla våra relationer som människor. Och då behöver vi få in det också. Men vi kan också i känslodäckarna ta upp såna här svåra saker som när vuxna slår barn.
Mm.
Att aldrig så hemskt kan säga liksom så här, ja, men det kanske är så att mamman kanske är arg för det är någon som har slagit henne.
Mm.
Och att liksom Hamza kan säga så här, men en gång slog min farbror mig.
Mm.
Han sa att jag inte fick säga det till någon.
Mm.
Mm. Va? Säger Aldis. Och så säger Hamza, men jag berättade i alla fall. Mm. Bra, säger Aldis, för ingen vuxen får slåss. Och så jag tänker att de ämnena som vi kanske tycker är svåra att ta upp som vuxen, där kan ju också boken hjälpa
till. Det är jätteviktigt.
Ja.
Superviktigt.
Det som vi gör, det handlar också om att jobba långsiktigt för att förebygga våld. Jag tänker det som hände när vi hade hela liksom när MeToo briserade, att det blev så himla tydligt att det här är en så stor del av våran kultur. Att vi har övergrepp, att vi har trakasserier, och då måste vi också se att lösningen kan inte vara att det är vissa personer som måste ändra på sig, utan vi måste ändra på hela liksom... hela kulturen. Och där tänker jag att det här förebyggande arbetet kan inte komma till de utsatta barnen, utan det måste komma till alla barn.
Mm, mm.
Och det är ju någonting som vi jobbar jättemycket med på utbildningar också. Att det här är någonting som ska komma till alla barn, måste få veta att det finns vuxna som slår barn.
Mm.
Det får de inte göra, men det finns det. Och det vanligaste är att det är en förälder som slår barn.
Mm.
Det är det absolut vanligaste. Och vi vet att flera barn i varje grupp faktiskt är utsatt. Och på samma sätt att vi pratar om sexuella övergrepp mot barn. Att vi berättar att det finns vuxna som begår sexuella övergrepp. Och att det liksom är när en vuxen tar på barnets snippa eller snopp eller rumpa eller på privata delar. Och att det inte är okej. Och också vad kan barnet göra då? Men när vi pratar om det här så lämnar vi också öppet att de barn som blir utsatta kan berätta.
Mm.
För jag tänker att skammen är liksom... så stor där, och skammen gör ju att barn inte berättar, och där måste vi på något vis göra det här till någonting, vad ska man säga, som allmän liksom kunskap. Mm, mm. Och där tänker jag att samtycke är så himla bra.
Mm.
För samtycke handlar ju om så här, men hur vet jag att en person vill? På något vis det här att känna in vad andra vill, och det tänker jag, där har vi ett jättestort arbete framför oss.
Mm.
Som kommer ändra. Jag tänker mycket så här med generationer. Jag brukar prata om snippa generationen. Alla de unga som växer upp, att det här är självklart. Alltså det påverkar alla barn. Det påverkar inte bara tjejer.
Nej.
För det blir också en respekt att alla har namn på alla sina kroppsdelar.
Ja.
Och där tänker jag också, nu har vi en generation som får växa upp med att hen är helt självklart. Att du bestämmer själv hur du vill uttrycka dig, din könsidentitet, ditt uttryck. Och nu tänker jag, nu har vi en till sån fantastisk sak som är den här samtyckesgrejen. Helt plötsligt kommer vi få en generation som växer upp med att självklart ska det vara samtycke.
Mm.
Det är ju liksom en revolution som är på gång, som är jätteviktig.
Ja, det är jättehäftigt, verkligen.
Ja, det är det verkligen.
Jag vill också poängtera att jag känner liksom verkligen att så här, jag tycker om böckerna. Jag vet ju att det här finns, det här normbrytandet liksom i grunden, och jag ser det också lite grann så. Men det är ju ingenting som jag liksom noterar, som jag sagt, utan det är liksom barnböcker med en historia om barn och fina bilder och fin liksom text, och det kan vara både spännande och roligt och fint och känslosamt liksom. Och det är väl det som jag tycker är viktigt, precis som du sa förut också, att det liksom får nog inte den responsen om det är liksom så här tillrättavisande och liksom det ska vara så här korrekt och PK, som folk har så himla svårt för.
Jag tänker att PK, det är mänskliga rättigheter. Det är det handlar om. Och när vi ställer ett krav att alla människor är lika mycket värda på riktigt, så kommer det betyda att vissa människor kommer behöva ändra sig ganska mycket.
Mm.
Och det är inte lätt att ändra sig. Det är jobbigt. Alltså, och då tänker jag att då blir det också lätt att vi kan hamna i de här, alltså konflikterna, låsa positioner, det tänker jag finns överallt. Liksom. De flesta människor vill gärna tänka att det är så här som jag är, och det sättet som jag är på funkar. Och så kommer en annan jobbig person och säger så här, nej, men du måste börja använda ordet hen till exempel. Mm. Varför ska jag göra det? Tjejer är tjejer och killar är killar. Och då när vi säger det så blir det också så här, okej, då måste jag skapa om hela min världsbild.
Ja.
Alltså det skakar om lite, tänker jag.
Men för mig är hen också ett jättebra ord när man inte vet. Om man ser en katt på 100 meters avstånd, så har ju folk alltid sagt per automatik han. Eller du vet, så här, vad som helst, en suddig figur. Eller liksom grön gubbe, röd gubbe. Liksom. Det är ju så här, Det är det som är normen. Vet vi inte, så är det nog en man.
Jag tänker liksom, när det blir konflikt så tänker jag också så här, yes, nu händer det någonting. Mm. Nu händer det någonting. När jag märker liksom att folk börjar skruva på sig, tycker att det är lite obekvämt och säger, åh, nu händer det någonting. Och där måste vi på något vis, jag tänker det här, knyta, alltså få tag i varandra med någon slags så här respekt och snällhet. För annars vill ingen förändra.
Nej.
Om jag står och arg på någon och säger att du ska göra det här i listan, gå ut och gör. Ingen kommer vilja göra det. Vi måste mötas där någonstans och liksom se den här respekten också. Att vi, dels att vi är jätteolika, vi har olika bakgrund, allt det där liksom. Och då kan vi inte bara tänka att det här ska gå helt smidigt.
Om... Är det någon som hör av sig och är arg?
Det hände, det var ju en otrolig dramatik. Alltså, vi gav ju ut Kiwi och Monsterhund år 2012. Och det var Sveriges första barnbok med ordet hen i.
Mm.
Kiwi är ju liksom ett henbarn. Och det var ju den lilla boken som startade hela den här diskussionen som blev kring ordet hen.
Mm.
Då var ju folk svinsura.
Mm.
Jättearga. Jag satt i debatt i TV.
Gud, det här hade jag helt missat.
Ja, det var helt vansinnigt. Det var ju liksom, varför blir folk så här upprörda? Mm. En del skickar liksom hatmejl. Och det är jättespännande att se efteråt liksom, vad var det som hände där? Jo, men det var ju att alla, den här fasta identiteten, att det är, du är kvinna eller man, punkt slut. Det ifrågasattes ju totalt. Mm. Och sen, men det som jag tyckte var så fint här, det var ju att författaren till Kiwi och Monsterhund, Jesper Lundqvist, skrev ju uppföljaren jättesnabbt där Kiwi träffar giraffen. Kiwi och den gråtande giraffen.
Mm.
Där giraffen är jätteledsen på en djurpark och Kiwi går fram och frågar, men du, varför är du så ledsen?
Mm.
Och giraffen säger så här, men det är ingen som vill vara med mig för de tycker att jag är så konstig. De säger att jag måste välja, är jag en gorilla eller en giraff?
Mm.
Men jag är en giraff. Och då säger de så här, det finns inte.
Mm.
Och så blir berättelsen där. Och det som händer där, det är ju att Kiwi har ju så här civilkurage och säger åt dem, taskmörtna, och säger giraffen, ja, men du får följa med hem till mig, giraffen. Här ska du inte behöva vara.
Mm.
Och så gör de plats för att vara väldigt ledsen, men att vara det tillsammans. Och där tänker jag liksom att det som händer där, det är ju liksom det här jätteviktiga, att vi får vara de här känslorna och få vara där. Att det här var svårt och jobbigt, men det här finns också en lösning. Så att det inte man bara kör över folk och säger så här, nu ska du börja säga hen. Utan berätta att det här är jätteviktigt.
Mm.
För det handlar ju om en grupp människor som har blivit osynliggjorda jättelänge. Jag tänker barn och unga med en transidentitet. Liksom. Mm. Där man förr i tiden tänkte så här, men det här dyker upp i puberteten.
Mm.
Och där vi har haft jättelångtgående och fortfarande har krav på att du måste ha fyllt 18 år. Annars kan du inte få någon hjälp från samhället för att kunna ha din liksom, könsidentitet eller könsidentitet.
Mm.
Och det handlar ju om psykisk hälsa, det handlar ju om trakasserier, det handlar ju också om att liksom förebygga självmord. Vi vet att transpersoner är en jätteutsatt grupp.
Mm.
Där hälften har försökt tänkt ta sitt liv. Liksom. Mm. Det är inte okej. Och då tror jag att det där, vi behöver få med alla de där känslorna så att vi kan förstå att det här spelar roll. Det här är inte bara någonting som jag kan vara för eller emot, utan det här är något som påverkar människors liv på riktigt.
Mm.
Då kan vi liksom, då behöver vi se, det här behöver vi lägga till, här behöver vi förändra. Liksom. Men sen så tänker jag också att hela, på något vis så har vi pratat om de här sakerna så länge i samhället, så jag tänker att folk är så här redo
och tänka utanför boxen och
men framförallt, alltså, en av olika strategier, det är ju att det ska vara roligt, roliga och bra berättelser, och det är det som är hela framgångsreceptet. Så jag tänker att det är också därför det går så väldigt bra för olika, för det är roliga berättelser. Det hade det varit så här tillrättalagda berättelser som handlade om hur vi skapar jämlikhet, folk hade ju somnat liksom. Nej. Det är ingen unge som vill läsa om det. Så jag tänker att det är en väldigt, dels att det är roligt, men också att det är en väldigt så hög kvalitet på det som...
Ja, men det är verkligen roligt. Och jag älskar det, jag tror att det är därför jag älskar olika så mycket. För att det är roligt i både text och bild. Och det är roligt både för vuxna och barn.
Ja.
Det finns ju vissa saker, framförallt i bilderna, som jag tror att vuxna lägger märke till, som barn inte överhuvudtaget reflekterar över. Som jag kan så här, sitta och fnissa över när jag så här läser för barnen. Och det är liksom varma berättelser och det är liksom personligheter som man fastnar för.
Yeah.
Men har ni några liksom samarbeten? För jag tänker så här, de föräldrarna som är medvetna om allting sånt här, de jagar ju upp er och så köper de era böcker.
Ja.
De som inte är riktigt så, de är ju så här, ja, hur ska de här böckerna komma i deras händer då? Då tänker jag att det smartaste är att börja med att så här, barnen upptäcker era böcker, typ på en förskola, och sen, eller via någon kompis, och sen så bara, den här boken, mamma eller pappa, den borde, borde vi läsa liksom. Du har ju föreläst för förskolepersonal och, och så. Har ni också någon som liksom, några förskolor som har helt så här samarbeta med er, alltså, som köper in böcker och liksom gör projektarbeten runt dem och sådär?
Ja, vi har ju dels av er, man kan köpa, vi har förskolepaket. Så man kan köpa alla våra böcker till sin förskola, stora förskolepaket. Eller så kan man köpa lilla förskolepaketet eller mellan. Så det är väldigt
bra.
Ja, det är jättemånga också förskolor som startar en ny förskola och så köper de in ett helt kit med böcker, för då vet de liksom, yes, nu har vi det här bra. Sen har vi ju fantastiska exempel. Jag var på en förskola, de har gjort en hel utställning om kiwi och giraffen och helt in i karaktärerna. Så vi har ju väldigt många också som skapar utifrån berättelserna där det blir deras hjältar på förskolan. Så vi har ju mycket förskolor som köper våra böcker, men det har ju också att göra med att vi jobbar med bokhandledningar. Så till varje bok så har vi liksom som frågor som är normkreativa, som hjälper pedagogen att ha så här samtal med barnen, så att det inte blir de här problematiserande, att man pratar om så här, men vadå, varför har han på sig klackskor? Utan att det blir normkreativa frågor som handlar så här, aha, men Alice är avundsjuk för hon vill också ha klackskor. Har du varit avundsjuk någon gång? Ja, jag var avundsjuk en gång. Och så får du igång ett samtal som är liksom inkluderande istället.
Men hur gör man om man vill att, om man är förälder eller någon vuxen och vill att det barnet som hör till en förskola ska få ta del av det? Kan man liksom tipsa förskolechefen eller...
Ja. Det brukar vara bra. Vi har ju så här provläst på vår hemsida. Så då kan man gå in och bläddra i alla böcker. Så som förälder skulle jag tipsa om att böckerna finns. Berätta att det finns liksom pedagogiska handledningar till allting som också kopplar ihop det med läroplanen. Alltså förskolans läroplan. För jag tänker att förskolan har så himla tydligt uppdrag. Att de ska jobba med alla olika diskrimineringsgrunder och att den ska vara jämlik och sådär. Så att det blir som en hjälp i deras arbete. Så vi brukar säga att man kan tipsa om det, men sen kan man ju också, om man vill ge såna här terminspresenter, så här avslutningsgåva, kan man ju som liksom föräldrar skramla ihop till ett bokpaket och ge bort liksom. Då ger man bort 20 böcker, så får de världens liksom. De blir ju, oftast tänker jag att pedagoger blir också väldigt glada när de får nya böcker. Så det är väl ett tips. Sen kommer vi ju jättegärna ut och har så utbildningar och då kan man tipsa om det.
Det är jättebra. Jag smyghörde att ni pratade lite om fotboll. Kanske en idrottsförening. Kan ni komma ut och föreläsa för dem?
Vi har ju jättemycket fotbollsböcker med stjärnorna i landslaget som spelade VM i somras. Så vi har någonting som heter Tell Your Sports Story som vi jobbar med nu, där vi jobbar med olika idrotter och där är liksom fotboll först ut, där vi jobbar med att titta på hur kan idrotten blir en arena för att skapa förebilder för barn och unga som är mer jämställda och inkluderande. Så det är ett av projekten som olika gör också. Så det är absolut en möjlighet att ta upp det via sin idrottsförening. Sen har vi möter ju många olika personer, så vi har också otroligt mycket tips och metoder som vi lägger ut. Så bland annat så har vi en checklista för bemötande som man kan tanka ner från vår hemsida. Och då är det foto på en sån här godisbutik. Där godiset är så här färgsorterat. Och sen är det liksom en glasvägg emellan. Och så är en unge som står och tittar längtansfullt in på de rosa godisarna. Och säger, men jag skulle också vilja ha geléhallon. Och den bilden är väldigt bra att börja de här samtalen kring. Varför är det här viktigt? Det här är ju liksom... Ja, men det blir väldigt orättvist om vi bemöter barn ojämställt. Och sen på baksidan så finns det massor med samtalsfrågor. Så den är jättebra på föräldramöte, både förskolan och skolan. Och bara ta med sig så här, hej, kan vi prata om tre av de här sakerna? Och så är samtalet igång också. Så det är ett tips som finns från, den är också från Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.
Just det. Och den kan man ju köpa hos er.
Ja.
Och i butiker. Ja, den finns
liksom inte. Ja. Ja, det är ju också en bra. Den brukar många ge som så här, present till pedagogerna på förskolan. Så här, sommarpresent eller julavslutningspresent.
Mm. Ja, det är och jättebra. Mm. Det kan man ju alltid pusha. Köpa lite presenter.
Ja, ja men precis. Verkligen.
Ja. Vad har ni på gång i här framöver?
Dels så har vi på gång massa nya spännande böcker. Mm. De senaste är ju Varför är brorsan rädd? Som en del av så här känslodeckarserien.
Mm.
Sen har vi på gång en bok som också handlar om rädsla faktiskt. Den heter Är du rädd Simon Nordin? Mm. Och den är en så här lätt att läsa bok som en del av Barnen i Lyckeskolan. Så vi har ganska mycket så här serier, för vi har märkt att det är många som gillar de karaktärer vi har. Vi har också gett ut en bok precis innan sommaren som heter Allt mod jag har. Som är från 9 till 12. Som handlar om en Rakel vars ena mamma är alkoholist. Som tar upp del. Och sen har vi på gång tredje delen i något som vi kallar för moderna sagor. Där Askungen var först ut och sen Rödluvan. Och nu kommer Skönheten och odjuret.
Ja, oh, vad spännande. Skitbra.
Ja, de ser vi verkligen fram emot. Och det är ju de här klassikerna liksom.
Mm, verkligen.
Som jättestereotypa som vi har skapat.
Som jag annars är kräks på.
Precis. Ja. Sen har vi också på gång att vi snart kommer släppa biljetter. Vi brukar ha så här föreläsningsturnéer med öppna föreläsningar. Där vi har föreläsningar för föräldrar och pedagoger som heter Stora pojkar gråter också.
Mm.
Som handlar om känslor och gränser och hur vi kan peppa barn till att våga visa det på plats. Och sen jobbar vi också med skolan, ett arbete som vi kallar för Alla rätt, som vi påbörjade i våras. De handlar om det viktigaste provet för lärare, som de måste alla rätt på, hur man kan förhindra kränkningar och trakasserier.
Mm.
Så det är ett helt nytt metodmaterial som vi har tagit fram för lärare, som handlar om ja, men samtycke och hur vi förändrar normer och... Och det är jätteroligt att jobba med det. Där har vi många elever som har varit med och hjälpt till också.
Gud vad kul. Ni jobbar ju verkligen brett. Alltså det är verkligen så här. Allt som är skit i samhället ska vi förändra nu via bokrevolution. Det är ascoolt.
Ja.
Men får ni, kan man liksom lämna in önskemål till er på att säga jag skulle vilja läsa en bok om det här?
Det kommer jättegärna göra. Mm. Vi finns ju på olika punkt nu.
Mm.
Och sen finns vi ju i sociala medier. Så vi har faktiskt haft precis innan sommaren där vi slängde ut en sån fråga. Så här, hallå allihopa, vad önskar ni av oss?
Ja.
Vi har fått jättemånga roliga och fantastiskt viktiga förslag.
Ja.
Så det finns ju alltid möjlighet att säga så här, men jag skulle vilja det här. För att vi är ju liksom, idag är olika som en plattform för att skapa den här förändringen och där liksom böcker är ett verktyg och sen utbildningar är ett annat. Sen jobbar vi också med kampanjer. Vi har jobbat med Gotia Cup och hjälpt dem att ta fram liksom kampanjer, hur kan vi motverka sexuella trakasserier. Så att vi tar liksom kunskapen som vi använder när vi skapar böcker och ser att den kunskapen funkar på väldigt många andra processer också för företag och för organisationer.
Mm. Hur högt upp i åldrarna ungefär skulle du säga att, även om vi nu har konstaterat att det är kul för vuxna också att läsa barnböckerna, men
vi har barn ju tonårsböcker också. Vi har Ta makten som är en bok som handlar om ungas psykiska hälsa, och den är väl ungefär från 12 till 15 16 någonstans där. Så jag skulle säga att vi har ju mest böcker för de yngre, men sen finns det absolut i 9 till 12 finns det.
Mm.
Och sen har vi har ju också alltså metodböcker för vuxna. Där vi har en bok som heter Not Buying It som handlar liksom om reklambranschen och hur vi kan jobba med jämlikhet där. Och det tänker jag att det läser tonåringar också.
Så det är ju också jätte alltså det är också så himla bra att ta upp.
Så att vi har mycket såna här vad ska man säga? Ja, men metodhandböcker liksom. Så här går det, så här går det att göra om. Vi gör nytt.
Mm. Kul.
Ja, roligt. Ja, jätteroligt. Ja. Verkligen.
Men alltså, jag är så glad att jag fick komma hit och höra mer. Jag visste bara så här, det här är bra. Det här är normbrytande och det är fantastiskt bra böcker och jag älskar att läsa dem tillsammans med min lilla bokmal där hemma.
Ja.
Och så hade jag ingen aning om liksom hur egentligen stort det var ju liksom bara toppen på isberget, kändes det som. Alltså så här, det jag läser hemma i mina små böcker av vad ni faktiskt gör, hela verksamheten så här, som fint förgrenad i massor med olika samhälls delar.
Ja, men jätteroligt att du kom. Det är jag tycker det är jätte, vi älskar ju verkligen att jobba med det här. Och jag tror att den här kärleken och humorn, att det känns roligt, det är super super viktigt också för att kunna liksom driva förändring, tänker jag. Och så.
Kul.
Men ni får jättegärna kasta in idéer och förslag.
Det ska vi göra. Ja. Ska vi göra. Ja.
Och så.
Ja.
Ja, tack så mycket.
Bra, tack. Efter det samtalet med Kristina så sprang jag omedelbart och köpte lite fler böcker såklart. Jag köpte 2 till av de här känslodeckarna som vi pratade lite om i avsnittet till min yngsta. Varför gråter pappan och varför är brorsan rädd? Fantastiska böcker som vi redan älskar jättemycket. Och sen så köpte jag 2 böcker till mitt äldsta barn som ju fyller 11 i år. Och då köpte jag Allt mod jag har. Som är en helt fantastiskt bra bok för alla som verkligen för alla som är i målgruppen, och gärna att läsa tillsammans med föräldrar, att reflektera om och runt kring ämnet föräldrar med alkoholism. Jättebra bok, helt fantastisk, och det dök upp massor med frågor hos min son och mig. Och sen så köpte jag Ta makten för att det funkar, som handlar om psykisk hälsa och ohälsa för unga strax under tonåren skulle jag gissa, och en bit upp in i tonåren. I alla fall sjukt bra boktips, och jag blev så glad att Olika har ändå böcker som min äldre son uppskattar mycket. För att vi har inte läst jättemycket olika böcker för honom. Super, super tack för de tipsen. Och tack för att ni har varit med. Du har just hört podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd, och om du behöver komma i kontakt med mig så når du mig antingen via Facebook-sidan Förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande_stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnade, och ta hand om er.